Då så, välkomna tillbaka till Humtankstält. Välkommen in i värmen, bildligt och bokstavligt talat. Christian Holmberg Sjöling, doktorand i engelska vid Luleås tekniska universitet. Och Peter Arvebosjö, jag säger lärarstudent med mera.
Ja, det kan man ju också säga.
Ja. Ska vi börja där, Peter? Med, för du har inte alltid varit lärarstudent, eller hur?
Nej, jag har inte tillbringat hela livet med att vara lärarstudent. Tidigare jobbade jag med högre utbildning och kompetensförsörjning i nordvästra Skåne. Och jobbat med planering på Malmö då högskola, numera universitet. Det är där jag är student. Och innan det var jag ordförande för Sveriges förenade studentkår.
Som vi för övrigt hade som gäster här igår, det är någon slags cirkel som sluts.
Ja, precis.
Deras nuvarande ordförande.
Ja. Jag har ju vid något tillfälle skämtat om att det finns, har blivit sen, en förändring inom Sveriges förenade studentkår sedan min tid, att man nu sitter ofta 2 år som ordförande. Och då har jag sagt, ja men är det någon som har gjort det 2 år men med 25 år emellan? Min fru som sitter där brukar säga att det kan jag glömma.
Det här samtalet har jag sett väldigt mycket fram emot av många anledningar. Inte bara för att det är väldigt bekvämt för mig som moderator, eftersom du, Peter, faktiskt har kommit med frågan som vi ska diskutera. Det är väldigt praktiskt när man ska leda ett samtal. Utan också för att jag också ser väldigt mycket fram emot att lära mig någonting under det här samtalet. Det gör mig med alla, men här känner jag att ni två kommer med olika ingångar men också sitter på en expertis som jag saknar. Jag vet, Kristin, att du är ju själv lärarutbildad, eller hur? Mm. Så att vi kommer tala om skolan, skolans värld och framförallt fokusera på barn och ungas läsande. Och hur kommer det sig att vi kommer prata om det, Peter?
Ja, jag skrev, som förra gången jag var student, skulle ha motsvarat en B-uppsats tillsammans med en kollega på lärarutbildningen i Malmö. Där vi tittade på skillnaden mellan pojkar och flickors läsning och att pojkar väldigt ofta halkar efter och väldigt ofta liksom har svårare att ta till sig det här med att läsa och ofta också hamnar att de saknar lustläsandet. Och det följer med. Jag utbildar mig till lågstadielärare, men det följer väldigt ofta med upp i åldrarna också det här att man inte vill läsa. Vi tittade på olika sätt. Vad säger vetenskapen och vad kan man göra för att bryta detta? Och det kom inte fram några entydiga svar. Därav frågan liksom, vad säger vetenskapen? Vad kan man...
Det är väl svårt att ge något entydigt svar, men det som vi säger att just nu så har vi, det finns ingen läskultur mer eller mindre.
Nej.
Det har vi sett i litteraturvetenskapliga sammanhang och i lingvistiska sammanhang också. Min personliga åsikt är väl någonstans att den här problematiken som vi ser när det gäller barn och ungas läsande skulle jag tillskriva en del också till svensk ämnets utformning idag. Om vi fokuserar bara på svenskan, att just nu så är det ett formämne då snarare än ett innehållsämne. Och då kan man fråga sig om det inte finns någon tydlighet kring vad man ska läsa, när man ska läsa det, hur kan vi då förvänta oss att elever faktiskt ska utvecklas till läsare när de inte startar på det hemmet till exempel och så vidare.
Mm. Nej, det ser man ju också när vi tittade på det här, och jag ser det väl kanske själv i min, jag läser ju en arbetsintegrerad utbildning så jag jobbar halvtid, pluggar halvtid. Så dels så är läsande för de flesta barnen, pojkar och flickor, inte någonting naturligt. Det är inte så att man liksom tar en bok utan man tittar på YouTube eller man någonting sådant. Men också, och det ser man ju också i forskningen, att läsande ses som någonting väldigt omanligt. Mm. Att man ofta killar läser inte, för det gör inte män. Riktiga män gör inte det. Mm.
Ja, nej, men det var någonting nytt för mig. Jag har aldrig reflekterat över det på det sättet. Men jag vet inte om det finns någon poäng riktigt med just den här distinktionen mellan tjejer och killars läsande. Det är som du säger, att killarna halkar efter. Men jag tror att det här är mer ett samhälle, ett problem på samhällsnivå snarare för både pojkar och flickor. Att vi måste på något sätt få tillbaka läsningen i skolverksamheten.
Mm.
Och då är frågan, vilken ände ska vi börja? Jag tror att på ett plan så vad ska man säga, reflekterar barn och ungdomar sina familjer mer eller mindre. Mm. Och om inte vuxna läser så är det klart att barnen kommer inte läsa heller. Så jag menar, skolan kan bara kompensera på ett sätt, men vi har också samhället runt omkring som... Mm. Hur många är det som läser idag egentligen, om vi tänker gemene man?
Ja, nej, det är inte så ofta man ser folk som sitter med en bok på tåget. Mm.
Så det är, om vi ska på något sätt bara ner oss i frågan hur ska vi få fler barn och unga att läsa, så då har ni ju varit inne på det här också, kanske behovet av läsande förebilder, möjligen behovet av manliga läsande förebilder i högre utsträckning än kvinnliga förebilder, om man ska nå pojkars bristande läsande. I din studie, Peter, stöter du på fler förslag från forskare, så att säga, hur man kan komma till rätta med det här?
Ja, alltså det ena förslaget som vi lyfte fram där, det var ju att mer manliga förebilder. Sen när jag har borrat mer i det nu här inför ett stundande examensarbete, så har jag då tyvärr hittat massor med studier som vederlägger detta, att nej, det hjälper inte. Så det jag står kvar med då utifrån den är att en modell som används ofta i svensk skola, som heter att skriva sig till läsning, ger bra utveckling för både pojkar och kompenserar pojkarna utan att det verkar ge flickorna en nackdel, och då pratar vi ju om de små. Men sen är det ju där, vi kan få dem att lära sig läsa, det tekniska läsandet, och sen, men hur från lågstadiet uppåt ger vi dem läslysten, så att de faktiskt bygger upp en läsförståelse, och sen, för det är ju det är någonting man måste jobba med för att få.
Och här råder väl då lite delade åsikter. Jag tillhör väl snarare det läget som vill se mer explicita krav gällande läsundervisning i skolan.
Till exempel?
Jag kommer att droppa ordet man inte får nämna, men till exempel då en kanon. Att det finns en strukturerad innehållskanon för svensk undervisning, för att det finns inte idag. Jag menar, när man pratar om att skriva sig till läsning, vi pratar om lyssneläsan, vi pratar om massa olika saker som inte nödvändigtvis är det läsningen är, eller vad man ska säga. Mm. Så att jag tror att vi behöver ha ett betydligt mer explicit fokus, och det är någonting som måste ske på flera olika nivåer, och det måste finnas en koordination mellan alltså universiteten har en roll i det här också. Det måste finnas på, när det gäller lärarutbildningen, det måste koordineras med Skolverket, det måste finnas en samstämmighet som inte existerar idag. Liksom. Jag tror att det är den änden vi måste börja, istället för att ha riktade insatser som läslyftet eller sådana här saker som kanske bara rinner ut i sanden. Jag tror att man måste nog förändra synen på litteraturundervisning ganska radikalt om man vill få barn att läsa. Mm. Och det, varenda gång jag lyfter den här tanken, så stöter jag på förvånansvärt mycket motstånd. För att jag förstår, det är någonting svenskt med att vi vågar inte säga att jo, men de här böckerna kanske är lite centrala för vårt kulturarv eller whatever, och barn kanske måste möta det här någonstans.
Ja, och där är ju också så jag har ju provat både liksom Lasse Majas detektivbyrå, den går hem väldigt väl, den är kanske inte central i det svenska kulturarvet, inte än i alla fall, men jag har också provat Nils Holgerssons Underbara resa. Mm. Den funkar förvånansvärt bra på innerstadsbarn i utsatta områden, plus att den ger möjlighet att förklara väldigt många väldigt spännande saker som var en gås.
Det var jag glad att du tog upp kulturkanon, Christian, för vi hade Victor Malm här tidigare idag, kulturchef på Expressen, och han har ju också tagit ställning för en kanon, och vi diskuterade det, och i det samtalet så kom också upp tanken på kanon i skolan, ja, men kanske också kanon på högskolan inom lärarutbildningen. Vad skulle ni säga om det?
Ja, jag är typ för det, men för mig handlar det bara om att man måste ha ett strukturerat innehåll. Jag tycker det är jättekonstigt att vi har 30 plus olika lärarutbildningar i det här landet, och det finns ingen samstämmighet mellan dem. Läser du en lärarutbildning vid Umeå universitet, så kanske du läser en helt en annan typ av litteraturvetenskap. Du kanske läser då rent ut sagt svenska med didaktisk inriktning, som har en ganska annorlunda syn på vad litteratur är på ett sätt. Och så jämfört med då till exempel Umeå. Så om det inte finns en samstämmighet när det gäller litteraturundervisningen i lärarutbildningarna, hur ska det då överföras i praktiken?
Jag tycker att det fattas, det var någonting jag reagerade på när vi läste svenska då inom ramen för lärarutbildningen. Förra gången jag läste språk på universitetsnivå, då läste jag engelska. Vi börjar säga att det är ett snävt urval här. Men då hade vi ju skönlitteratur som man läste. Och nu har vi bara läst liksom tekniskt om språket och om grammatik, och det är bra, men jag är lite förvånad över att man inte liksom förväntades läsa i alla fall någon barnbok. Nu har jag läst barnböcker för jag har barn, men de flesta på lärarutbildningen är ju kanske 22, 23, 24, 25 och har oftast inte barn än.
En annan fråga som slog mig när vi pratade ganska mycket språk under veckan här inom Humtank, Och det är, man kan ju se en jämlikhetsproblematik mellan pojkar och flickor, mellan män och kvinnor när det gäller läsning och språk och språkkunskaper. Men man kan också skönja en problematik mellan stad och land. Kanske framförallt när det gäller möjlighet att läsa en viss inriktning på gymnasiet, att läsa vissa språk. Men är det någonting ni kan se också gäller när det gäller läsning?
Det hänger väl ihop någonstans skulle jag säga. Någonting som det där kanske handlar om då är ju för att lära sig ett språk, då, vilket man gör genom läsningen på ett sätt, så måste du faktiskt stöta på språket. Och där har vi återigen den här problematiken att det kan variera så otroligt mycket beroende på vart du befinner dig i landet geografiskt. Och så i och med det här bizarra marknadsskolesystemet vi har idag också, så finns det andra incitamentstrukturer som är viktigare än att lära barn att läsa till exempel. Så att det är så otroligt mycket som påverkar vilket typ av språk ungdomar faktiskt lär sig någonstans.
Jag som jobbar på vad som i Malmö stad kallas en indexskola, det vill säga ett socioekonomiskt utsatt område. Där ser man ju också att inom Malmö finns det ju enorma skillnader med hur barnen tar till sig och läsa och inte läsa. Och där handlar det mycket om liksom vad har man för språk hemifrån. Inte om det är arabiska eller polska man har hemma, men vilken nivå är det på språket där? Är det bara ett vardagsspråk som handlar om mat och rutiner hemma, eller har man ett mer utvecklat språk? Mm. Och det, i samma undervisningsgrupp kan man ju se enorma skillnader mellan där man ser att föräldrarna som har kommit hit har en relativt hög utbildning, och där slår den här sociala dimensionen igenom väldigt hårt.
Mm. Vår tid börjar långsamt rinna ut, men jag tänkte, nu har vi pratat om den här vikten och läsande förebilder, även om det inte är ett entydigt svar från forskningshållet att det är någonting som verkligen har effekt, men vi kan väl ändå för sakens skull, det är alltid trevligt att tala om böcker och att se folk läsa. Så min sista fråga till er är faktiskt, vad läser ni just nu?
Ja, Tornet och Spiran läser just nu, en historisk roman och en hel så stor hög med böcker om svar, men ja, det är inte lustläsning tyvärr.
Jag läser en bok som heter The Tyranny of Merit. Som handlar väl då om det här påstådda meritokratiska samhället vi lever i, som kanske inte är så meritokratiskt egentligen.
Är det måste-läsning eller lustläsning?
Riktig läsning skulle jag säga.
Riktig läsning.
Är det en tredje kategori?
Det är en annan diskussion.
Ja, okay.
Det är en tredje kategori. Lustläsning, måste-läsning och riktig läsning.
Ja, det kanske är det. Jag vet inte.
Dagens nyord från Almedalstältet och Humtank. Peter Averbo Sjö, tusen tack för att du kom hit. Christian Holmberg Sjöling, tusen tack till dig. Tack till er som har kommit och lyssnat.
Tack.